Podplay.
Jag sa till Jenny att jag räknar med att du klipper det här så att vi låter smarta.
Ja, jag ska försöka.
Jag tycker det var svårt.
Nej, jag tycker ni låter smarta redan.
Välkommen till Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Två romaner, två författare och en hel massa frågor och funderingar har jag med mig idag. Och framför mig sitter Veronica Malmgren. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och din roman Utanför revet som vi har här på bordet. Och välkommen också Jenny Holmqvist.
Tack.
Din bok Strålarna är alldeles precis nyutkommen nu här i dagarna. Och de här två romanerna, Strålarna och Utanför revet, de har ju nu då jag fått läsa rygg mot rygg, kan man säga. Och då är det ofrånkomligt att hjärnan bygger broar. Men ni har också sett en del sådana när ni har läst varandras böcker. Så jag tänker att vi ska prata lite grann om det. Men först orientera oss i vad det här är för berättelser som vi har att göra med. Och Veronica, Utanför revet, det är din tredje roman.
Ja.
Elise och allting därefter kom för bara något år sedan. Och det här är en ganska annan slags berättelse. Här får vi följa Claire som flyttar från London till den lilla ön Isle of Mull som ligger på Skottlands västkust. Och är det inte så att det är makens arbete, Claires mans arbete, han är forskare va?
Han är forskare.
Inom något naturvetenskapligt?
Marinbiolog.
Det är han som tar familjen till den här lilla ön. Och medan han arbetar så är då Claire föräldraledig och har tre småbarn. Den yngsta är bara bebis.
Ja, precis.
Och det är du som har skapat Claire, Veronica. Alltså berätta, vem är hon? Presentera henne för oss.
Hon har tre små barn. Hon är konstvetare och konstkurator, men nu när de är på ön så kan hon inte jobba så mycket. Det finns inte så mycket för henne att göra där. Hon ska ansöka om medel till en utställning men kommer sig inte riktigt för. Så istället så ägnar hon sig åt att ta hand om sin bebis och gå på promenader, simma i havet när hon kan.
Det är så romanen börjar, med en sån scen, och den vet jag att också var startpunkten. Inte bara för romanen utan också för din idé, va? Att du berätta vad är det som händer alldeles i inledningen.
Ja, men precis. Hon har på sig sin våtdräkt för det är kallt i havet så att hon måste ha den för att kunna simma. Och jag såg det där framför mig. Jag såg henne, jag såg naturen och bergen och havet och... Och det började med det och jag blev nyfiken på vem hon var och hade skrivit den här scenen som romanen börjar med när hon simmar och när hon kommer upp ur vattnet där och det är tång och så växte resten fram utifrån henne.
Och vad är det som växer fram? Kan man säga, vad är det för frågor och som hon funderar på? Vad är det för känslor hon genomfars av under den här tiden? Vi är ju i en ganska begränsad tidsperiod. Det är ett år ungefär.
Ja, ett halvår.
Ett halvår till och med, precis. Ja. Det är så kort som vi följer henne på den här ön.
Ja, men precis. Hon är inte riktigt 40. Hon börjar närma sig 40 och börjar tänka på sånt där som nog är ganska vanligt att man gör när man är i den åldern.
Så kanske du själv också tänkt på då, gissar jag.
Nej men visst, att det kommer tankar som, är det så här jag ska leva nu? Var det här allt? Vad vill jag egentligen? Och på den här gården så finns ju också en fårskötare som heter Niall, som hon lär känna och de blir vänner och det uppstår också någon slags attraktion mellan dem. Och det får henne kanske ännu mer att fundera över vad det är hon faktiskt vill eller vad hon har som är bara hennes.
Mm. Och I den andra romanen vi har med oss idag, Strålarna, den utspelar sig huvudsakligen på en annan ö faktiskt. Det är öböcker det här. Men där är vi på Mallorca, dit Selene åker på semester med sin mamma Annis. Vi har två huvudpersoner och du, Jenny, växlar ju också deras perspektiv här i kapitlen. Och hur ser deras relation ut, den här mor-dotter-relationen?
Ja, hela boken inleds med att Selene berättar då för läsaren att hon inte kallar sin mamma för mamma. Och har aldrig gjort det, utan hon heter Annie. Och att det är Annis önskan. Så det kanske säger någonting om deras relation. Den är ju, om jag tänker från Annis perspektiv, så hon vill kanske vara lite mer kompis med sitt barn. Känna sig ung på det sättet, möjligen. Och hon kommer ju också med väldigt mycket äventyr.
Ja, för vad har hon haft för liv, Annie, mamman, i den här boken?
Ja, hon är ju då lite skådespelare, lite modell. Hon har varit sån här sidekick i lottodragningarna på tv. Alltså, ja, ni kan tänka er alla möjliga uppdrag. Men är väl lite sådär på dekis nu.
Lite glamour-tjej för detta. Jag vet inte om det är ett ord som du skulle använda själv. Att det är liksom, ja, men det har varit mycket, att visa upp sig i olika kändissammanhang.
Mm.
Dejta någon annan kändis. Det livet har hon levt.
Ja, precis. Men hon kanske egentligen då har haft en dröm om att bli större, alltså bli en filmstjärna helt enkelt. Men, och Selene då är, hon, jag tycker ändå att hon är ganska kärleksfull mot sin mamma. Hon accepterar mycket av de här sidorna som hon har.
16-åringen.
16-åringen, precis. Och hon kan också liksom se på henne lite med någon slags distans. tonårsdistans på något sätt. Men ja, saker kommer ju förändras.
Ja, man funderar ju några gånger under läsningen vem som egentligen är den vuxna i den här relationen mellan mor och dotter. Och de har hamnat nu då på Mallorca, det är sommaren 1999. Och vad är anledningen till att de är där?
Jo, Annie har då fått en mejlflört, kan man väl kalla det, med en man som äger flera hotell. Och bland annat ett då i Sawyer på Mallorca. Och han har bjudit in dem över sommaren. Eller de ska bara stanna en månad till en början. Och Annie vill inte tacka nej till det och drar med sig Selene på någon slags semester.
Det här är ju inte någon jätterolig roll för Selene att vara påhängd där till någon slags semesterromans som mamman tänker sig. Så hon letar ju sig ut till och får egna vänner och egna relationer som du också skildrar.
Mm.
Och vad är det för erfarenheter du tänker att du har velat gestalta i Strålarna?
Ja, men jag tycker ändå att bokens kärna på något sätt är den här mamma-dotter-relationen. Det var där i det som skrivandet började. Jag började skriva Selene som såg på sin mamma. Och jag själv har ju givetvis varit 16 med allt vad det innebär. Och jag är snart i Annis ålder. Ja, men jag har tänkt mycket på den manliga blicken. Också vid den tiden då, 99, när det kanske inte var ett etablerat begrepp på samma sätt. Inte för vem som helst åtminstone.
Begreppet den manliga blicken.
Ja, ja precis. Mm.
Nej, det var ju verkligen den mjuka utvikningstiden. Alltså en café och slits och så här.
Precis.
Det var ju helt okej att vika ut sig lite sådär soft utan att... Ja. Någon reagerade på det?
Ja, nej, det var absolut. Det ser ju annorlunda ut nu. Men då var det verkligen så. Eller jag upplevde det så i alla fall. Och jag har tänkt mycket på det. Vad det är att vara 16 år i det. När samhället ser ut så. Eller ja, om världen. men också då att vara 42 och börja känna sig gammal, som Annie gör. Känna sig passé.
Alltså en helt uppenbar bro här mellan era böcker, det är ju mor-dotter-relationen. Claire i Utanför revet då, hon har ju precis blivit mamma, kan man säga. Eller hon har ju 3 små barn och är mitt uppe i den här, att hitta den här nya rollen som mamma. Och din mamma i Strålarna, Annie, hon är ju nästan liksom, hon undrar lite vad hon behövs. Alltså vad återstår det för mamma-uppgifter? Och kan hon axla dem? När man har en så stor dotter som Selena är, 16 år. Så jag skulle vilja att vi pratar lite om de här mammorna. Vad tänker ni om varandras mammor? Veronica, vad tänkte du om Annie, mamman Annie?
Jag tänker att hon ändå gör så gott hon kan. Alltså att hon... Jag tänkte när jag läste att det fanns också en väldig ömhet när man läser i Annis perspektiv i de stycken som där hon berättar att det finns en ömhet i blicken på Selene och att hon vill så mycket men inte kanske kan eller förmår. Jag läste i alla fall in att hon gör mycket för sin, mycket av det som hon gör är också för sin dotter. Kanske också för sin egen skull, att hon vill fortfarande vara någonting och har den här drömmen fortfarande. Men samtidigt att hon försöker skydda Selene. Men det är någon passage när hon kanske inte frågar om en kille för att hon inte vill lägga sig i, att hon inte vill vara en sån mamma som gör det utan vill ge henne frihet. Fast det kanske blir missriktat, alltså att hon, det finns välvilja men det slår lite slint. Eller den här sommarromansen, eller vad man ska kalla det, så gör hon det ju också för Selene. Alltså det är ju någon slags ekonomisk räddningsaktion som hon håller på med.
Är det att de alltså har åkt till Mallorca?
Ja, eller kanske båda och. Men jag tänker att den sidan också finns där. Eller vad tänker du?
Nej, men alltså jag ömmar ju väldigt mycket för Annie. Verkligen. Visst, vissa val hon gör kan man ju verkligen ifrågasätta. Men det finns ändå någon form av tanke bakom. Som du säger, att hon vill ju sin dotter väl. Hon vill att deras liv så som det har varit ska kunna fortsätta också. Och då handlar det mycket om ekonomiska. Och ja.
Jag har tänkt på mammarollen. Och vi har ju den också alla själva. I alla fall vi tre som sitter här, menar jag. Att den är ju, det finns ju liksom en del i uppgiften som drivs av starka känslor och kärlek till sina barn. Men sen är det ju också någonting man måste förhålla sig till, tänker jag, som vi kan kalla plikt. Att det liksom finns förväntan här på vad man som förälder, som mamma ska göra, vad man ska göra avkall på för sin egen del, vad man ska ställa upp för sina barn. Alltså den här, det som egentligen kanske inte kommer ur ens egen liksom känsla, vad man spontant direkt känner att man vill, utan att man behöver lite grann fundera på, men vänta lite nu här, vad är min uppgift, vad är min plikt som mamma? Är det här pliktbegreppet, är det någonting som har funnits med, eller finns det hos era mammor i de här böckerna, är det något ni funderar på?
Alltså för Annis del så tror jag inte att hon jobbar så mycket med plikt.
Hon känner inte att hon har, jag menar, du förstår vad jag, du är ängel med på vad jag menar med känslan av att man liksom måste leverera vissa saker som mamma. Vad man får och inte får göra.
Och det kan ju också bli problem då, såklart. Men jag tänker mycket på Claire där.
I Utanför revet, din i Veronikas bok.
Beträffande pliktaspekten, alltså hon... Alltså min känsla är att hon är ganska tyngd av de här plikterna då. Att vara på ön, ta hand om barnen. Hon är ju först och främst mamma där, upplever jag det som. Och samtidigt har hon den här, det är dubbelt, för att hon vill ju något annat, men hon tar sig aldrig för det på något sätt. Det här med den här utställningen som hon ska söka pengar för, och månaderna bara går, och hon, ja, jag vet inte om det är plikten som gör att hon har blivit handlingsförlamad eller... Ja, nej.
Tanken om vad en mamma måste och ska göra, har det varit med i funderingarna kring Claire?
Nej, men inte uttalat så. Men jag tänker att hon är ju en ganska närvarande. Hon är en ganska närvarande mamma. Och att hon vill vara det och också kanske vill vara med sina barn, men precis som du säger, att det för henne, i och med att de har liksom befinner sig på den här ön, så också så långt ifrån deras vanliga sammanhang, så är det bara de som finns. Och att hon också vill så mycket mer. Men jag tänker att hon vill ha det livet också.
Med barnen,
alltså livet med barnen och familjen och så. Men det finns en scen där hon betraktar sina barn på håll. Alltså om de springer där framme eller klättrar över någon grind så här. Och hon tänker att nu är det de som gäller. Nu är det inte jag som är huvudpersonen längre, utan nu är det barnen som skapar sina minnen och så. Och det tänker jag finns hos henne, det här att nu får jag stå tillbaka. Så. Och det är väl kanske en sorts plikt också, men med bara ett konstaterande av att nu lämnar vi över det här.
Jo, nej, men det är precis så jag tänker på pliktbegreppet. Det var så jag använde det, att man har den där känslan av att man måste förhandla med sig själv. Jag skulle vilja kanske kasta mig ut, kanske skulle vilja utanför revet, som ju också är bokens titel, men det är någonting som håller mig tillbaka, och vad är det? Är det plikten, eller är det känslan eller förnuftet som gör att jag ska säga nej till den här, till exempel möjligheten till en romans som hon har? För det var någon av er, när vi pratade lite här innan om vad det fanns gemensamt i era romaner, som formulerade det som att det handlade om att ge upp sig själv kontra att inte göra det. Och jag funderar på om det är något som Claire i Utanför revet och Annie i Strålarna. Är det det valet de känner att de befinner sig i? Vad innebär det till exempel att man får ge upp sig själv i Annies fall?
Ja, för henne skulle jag säga att det skulle innebära då att ta ett vanligt kneg.
Ja, det sitter väldigt långt inne.
Ja.
Hon har ju hela tiden brist på pengar.
Ja, precis.
Och den värld hon befinner sig i, det är svårt att tjäna några pengar på de där liksom glamorösa giggen. Varför har hon så svårt att ta ett jobb?
Hon gör ju dock det, men vantrivs ju rejält. Nej, men hon har ju levt sitt liv på det här sättet. Och att helt plötsligt då förpassas till en vanlig människa på något sätt. Det känns som att det är det värsta som kan hända henne. Det är det hon är rädd för. Så då blir det väl nästan symboliskt att om hon nu håller sig undan de vanliga jobben och fortsätter flyta ovanför på något sätt, då är hon fortfarande någon.
Det är därför hon tar taxi från flygplatsen, fast de egentligen inte alls har råd, istället för att ta liksom bussen som alla andra
som Selena tycker att de ska ta. Ja, precis. Ja, nej, det finns någon dröm om något liv där som hon inte har gett upp och inte tänker ge upp.
Nej.
Någonsin, kanske.
Nej. Men det är ju det hon måste brottas med då. Och det får ju inte minst en rad praktiska konsekvenser. Livet blir väldigt svårt när man klamrar fast vid en dröm som inte riktigt levererar. Och ja, är det, det, den här, det här att ge upp sig själv idén, är det det som Claire, eller, hon kanske befinner sig i det läget när hon funderar på vem hon är egentligen. Och så blir nästa steg om hon ska ge upp detta eller inte.
Ja, alltså i Claires fall så tänker jag att det kanske snarare handlar om, alltså hon vill ju, hon vill ju ha det här livet med barnen och mannen och är nog egentligen ganska tillfreds med det. Även om hon saknar något och någonting skaver. Så. Men jag tänker att för henne så kanske det snarare handlar om någon slags insikt om att man kan inte få allt. Hon kan inte få det och även få den här förälskelsen eller det som pågår mellan henne och Niall. Det går inte att få både och. Och det är ju fruktansvärt jobbigt.
Mm.
Att man inte kan få leva flera liv.
Så vad ska hon då välja? Det är där vi följer henne genom romanen. I de funderingarna. Och jag tänker att det är ju ingen slump att de utspelar sig på öar båda två. Det är min tanke om att det ger, har gett er en del dramaturgiska möjligheter att särskilt i utanför revet, särskilt Claire är ju väldigt isolerad. Mallorca är inte riktigt lika folktomt, men berätta lite grann om den här, om miljön och platserna i era romaner. Du kan få börja med Isle of Mull som finns. Är det en riktig ö?
Det är en riktig ö som ligger på Skottlands västkust och den ligger ju inte så långt ut. Det är 45 minuter med färja över. Men jag tänker att det ändå, att man måste ta en färja för att nå en ö, gör ju att den också blir svårare att ta sig därifrån och att fastlandet blir mer avlägset av det. Och det tänker jag också ökar känslan hos henne att befinna sig någonstans utanför det riktiga livet, det som är hennes riktiga liv.
Och varför placerade du henne där? Vad har du för relation till den här skotska ön?
Men jag har bott där under en period för 10 år sedan. Så att jag befann mig ju i ett helt annat livsläge än vad Claire och hennes familj gör. Men det verkar ju vara så att vissa platser liksom ligger kvar och att man dras till dem på något sätt. Eller jag verkar göra det i alla fall i mitt skrivande.
Men hur är det för dig, Jenny, och Mallorca?
Ja, men jag har varit där ett par gånger. Framförallt tror jag att jag fastnade lite för den platsen. För att den har en sån lång historia med turistande. Och det är också som att den har väldigt många olika skepnader. Alltså, nu är det ganska hippt att åka till Mallorca. För 30 år sedan var det ju mer den här chartergrejen. Sawyer som jag skriver om, där merparten utspelar sig, det är också spännande för att den är både lite sådär tjusig, det finns en jättefin strandpromenad, alltså jag tänker lite på Nice, alltså den här. Men så finns det också de här liksom jättecharteraktiga hotellen, hotellkomplexen som kan kännas liksom lite, ja, som att det kunde vara vilken, precis vilken plats som helst. Ja.
Och sen eftersom Selene, 16-åringen, lär känna en kille som bor i byn, så får man ju se lite grann det här från hans perspektiv också. Har du ägnat dig åt någon research eller är det din fantasi som har fått det?
Nej, jag har inte träffat honom direkt. Men däremot så har jag varit där på platsen och skrivit. Och då gick jag ju runt en del och pratade lite med folk som hade butiker och så vidare. Ja, det är spännande att vara ensam på en plats och gå runt på det där sättet. Man iakttar ju på ett helt annat sätt än om man själv kom dit som, ja, stora familjen liksom, med solstolar och hela patrullen liksom. Och Mallorca har ju också haft, de har väl haft en del protester över att det har varit sån turistinvasion. Samtidigt så lever jättemånga av det.
Men också är man en ung människa som Selenes kompis här, så förstår man ju också att det här det som är en paradisö för många turister är också en plats man kan längta bort ifrån.
Ja.
Den erbjuder väldigt lite möjligheter för ett vanligt liv. I alla fall den lilla byn då som de bor i.
Mm.
Och sen, du var inne på det, att den utspelar sig ju 99. Ja, och vad spelar tiden för roll i den här romanen?
Jo, men jag var ju själv ungefär i Selenes ålder då vid millennieskiftet. Och jag minns väldigt väl just den här känslan av att det skulle ske något stort. Att det skulle liksom, det skulle hända någonting när millennieskiftet ägde rum. Mm. Och allt det här pratet om allt som skulle slås ut. Precis vad som helst kunde hända. Det var någon sån millenniebuggen. Någon sån känsla av både så här förväntan och fasa. Ja, de lever ju alla i den idé. Även om det kanske inte direkt utskrivet så mycket i romanen. Så, ja.
Mm. Hur är tiden, spelar den någon roll i din roman? Samtiden alltså?
Mm. Den gör väl det till viss del. Det nämns någon gång att det är efter pandemin, att de har tagit sig igenom pandemin. Och så finns det en bihistoria som inte tar upp lika mycket som historien med förälskelsen med Claire och Niall. Så finns det också en historia om hennes bror och ursprungsfamilj. Och egentligen så finns ju inte det riktigt uttalat, utan kanske mer i undertexten, men att där har pandemin ändå spelat roll i hur, vad som har hänt med dem och så. Men annars så tänker jag att den kanske hade kunnat utspela sig för 10 år sedan också.
Precis, det är inte den. Så att hon är där ute på den här ön där naturen spelar väldigt stor roll. Hon är lite liksom utanför tid och rum.
Mm.
Nästan också i sitt eget liv, att det här är en period i hennes liv som är lite där saker är satt på undantag.
Ja, ja men precis.
Och som det kan bli då när man blir isolerad, så kan också man tappa lite proportionerna för, så tänker jag som läsare, att vad som blir stort och vad som känns otroligt viktigt att ta ställning till nu, här och nu, kanske egentligen med lite, man bara hade haft möjlighet att backa lite så hade man kunnat göra en annan bedömning.
Ja men visst, och att hon befinner sig i den här miljön och på den här platsen och så långt ifrån det som är hennes eget gör väl också att hon hamnar i den här situationen, tänker jag.
En annan sak ni har gemensamt är att ni båda har gått en hel del författarutbildningar, skrivskolevärlden. Jenny, du har gått på Biskop Sarnös författarskola. Och dessutom fler utbildningar ändå.
Ja, jag har gått kreativt skrivande på Södertörn också.
Vilken var bäst?
Jag skulle säga så här, att de var så otroligt olika och just därför så fick jag ut jättemycket av båda. Mm. Det var diplomatiskt sagt.
Ja, verkligen.
Nej, men för att de, ja, det var verkligen hela spektrat på något sätt om vad när man föreställer sig en skrivarskola.
Okej. Okay. Kan du ge något exempel? Vad är det styrkan med Biskops Arne jämfört med Södertörns högskola?
På Södertörn fick jag lära mig om en sån här saker som dramaturgiska kurvan. Alla de här knepen. Vad blir skillnaden att skriva i första person och tredje person? Alltså sånt som man på något sätt måste kanske ha i ryggraden förr eller senare. Medan biskopsarna var så väldigt mycket friare. Och det var som att våra samtal kunde vara ganska flippade, skulle jag säga. Men för mig var det jättebra att komma dit efter att ha gått och lärt mig dramaturgiska kurvan. Just för att det var som att då öppnades något helt annat upp, att jaha, okej, kan vi göra så här? Jag kan göra vad jag vill, den känslan.
Mm. Det där jag kan göra vad jag vill kan ju vara lika delar frihet och förlamande.
Mm.
Vad har du, Veronica, för erfarenhet av skrivskolvärlden?
det var ju jättelänge sedan nu, men jag gick på Viks folkhögskola, skrivarlinjen där, för 20 år sedan. Och sen några år efter det så gick jag också på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Jag hade Steve Claesson, en utbildning som jag faktiskt inte minns vad den hette.
Men var det, fick du med dig något, tycker du,
ja, men, oh,
väsentligt,
ja,
från de här?
Absolut. Nej, men jag tänker att jag har fått med mig erfarenheter som jag alltid kommer ha med mig. Ja, men där det framförallt kanske handlar om att både läsa text, få en annan syn på det, men också att ta emot respons och kritik. Och det här med att lämna över texten till någon annan och veta att det spelar inte så stor roll vad jag har skrivit eller vad jag har tänkt, om det inte landar hos någon annan.
Mm. Men sen har ni ju också, och det är lite mer nutida, sentida, fått vara det som jag tycker verkar alla svenska författare verkar drömma om, nämligen att få gå i handledning hos Monica Fagerholm, den finlandssvenska författaren som ju håller, ska vi kalla det kurser eller handledning, eller vad är det egentligen hon gör?
Ja. Med er. Precis. Ja, men handledning känns väl
så bra. Hur funkar det? Man bollar sitt manus med henne, eller?
Ja, hon är ganska hård på att man ska lämna in text. Det är väl hennes regel, så. Sen hur mycket man lämnar in eller vad man lämnar in, det är desto friare. Men hon läser och så diskuterar man. Men nu senast, jag går ju då fortfarande en vända här nu. Senast vi skulle ha handledning, då hade jag inget att lämna in, inget konkret. Så att då satt vi mest och bara pratade om texten som, eller texten ska jag inte ens kalla det för att det är ingen text, men min idé av något nytt som jag skriver på. Och där tycker jag hon är outstanding. Just att se ens vision på något sätt, att haka på den, uppmuntra, få en att säga ja, det här är kul, det här vill jag hålla på med. Mm. Och man behöver ju sin lilla hejaklack när man sitter och skriver.
Är det det som är hennes grej? Att hon är liksom en författarvän och supporter, eller vad tycker du, Veronica?
Ja.
För du har ju också varit i hennes utvalda krets.
Ja. Ja, men jag verkar ju jobba väldigt bra mot deadline. Det verkar funka väldigt bra för mig. Den här formen där, ja, men som verkligen har gått ut på att skriva, skicka, samtala om det, fortsätta skriva, samtala om det och så vidare tills jag hade det här manuset. Mm. Ja.
Kommer hon med kritik?
Ja.
Alltså,
ja.
Sånt där som att...
ja, men jag tror att hon är bra på att känna av vilken fas man själv är i. Mm. Att när man är i den här uppstartsfasen, ja, tack, då funkar det inte riktigt om någon kommer in och sådär, ja, varför har du valt det här ordet? Ja, det här förstår jag inte. Utan... ja, hon känner nog av ganska bra när man behöver det ena eller det andra. För den där fasen kommer ju också, absolut. När man säger, ja, men okej, vad tycker du egentligen? Att så här, man vill ha de hårda orden, liksom. Och ja, då får man det också.
Alltså jag tror att det som jag behövde var, precis som du säger, den här uppmuntran att fortsätta befinna mig i den här världen. Och att få gå upp helt och hållet i det. Ja, alltså att det var det jag behövde och det var det jag fick.
Utan att du bad specifikt om det?
Ja.
Hon fattade det?
Ja. Mm. Något magiskt. Ja. Mm.
Nu finns de här. Man funderar på det som händer både före, under och efter de här berättelserna som vi får följa era huvudpersoner i. Utanför revet är det då Claire, det är den som utspelar sig på den skotska västkusten. Jag försöker bara vara tydlig här eftersom vi nu pratar om två böcker. Det är Veronica Malmgrens bok och Jenny Holmqvist, din bok heter Strålarna. Och varför gör den det?
Mm. massa olika anledningar. Solstrålarna, såklart.
På Mallorca. De är ganska obarmhärtiga.
Det är en svettig bok, kan man väl säga. Det är mycket sol hela tiden. Sen handlar det om strålarna, strålkastarna på Annie. Och hur det är att vara i dem och vara utanför dem. Och sen är det väl en liten lek också med stålarna som har en viss betydelse.
Hur tyckte du det var att läsa utanför revet, Jenny?
Ja, det har ju varit så... Alltså jag har ju sugits in i den. Det är någonting med de här miljöerna. Alltså att vara i hennes huvud hela tiden. Att man blir ju isolerad på samma sätt som hon är. Det tycker jag också är snyggt för att det är... Alltså hon är ju inte alltid helt sympatisk. Hennes valen hon gör är ju ibland knepiga. Och sen när man anar att folk tittar på henne och kanske tänker hon är ute och cyklar ibland kanske. Det tyckte jag var spännande just för att man är så indragen i henne.
Hur tyckte du det var att läsa strålarna, Monica?
Och jag älskade att läsa strålarna. Jag tyckte så mycket om att vara i 1999 igen. Jag var ju också typ i den åldern då.
16?
Jag var lite äldre. Men och allt det här som vi pratade om i början, om att tiderna faktiskt var annorlunda 99 och att läget för en ung tjej eller en 41-årig mamma var nog annorlunda då än vad det är idag. Jag tänkte på det när vi pratade om millenniet och förväntningarna inför framtiden och vad som skulle hända. Men att det också var så starkt att vara, alltså den framtidstron är så stark också när man är tonåring också. Mm. Så här, vad som helst skulle kunna hända. Man är fortfarande i den här fasen i livet när det skulle kunna, man träffar någon som kör en taxi och det, vad som helst skulle kunna hända från det. Eller framtiden kan bli vad som helst för Selene, men kanske inte för Annie.
Tusen tack för att ni kom hit för att prata om era alldeles nya och aktuella romaner. Veronica Malmgren med romanen Utanför revet och Jenny Holmqvist, din bok heter Strålarna. Tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Bonnier förlagen.
Podplay.